Ja, eftersom det här nu då är sista mötet som jag är med på här, så vill jag ju bara säga ett jättestort tack att jag fick förmånen att komma hit och vara här. Det är första gången för min del att få vara med på den här konferensen. Jag har varit hos er i Sion där i Viksjöfors tidigare, men den här konferensen har jag aldrig varit på och jag har trivts jättebra. Och vad jag framförallt värdesätter, det är den öppenhet för den heliga ande och för ordet som finns här. Jag vet att man kan komma till platser och ja, om man säger så här, det är inte på samma sätt. Så har jag sagt nog om det. Men det är väldigt öppet och det är klart, jag kanske ibland kan predika lite provocerande och sådär. Men jag kände inte att det var så att det blev starka reaktioner mot på en sån förkunnelse som igår exempelvis, utan det kändes som att det fanns en öppenhet för det. Men jag kan ju säga att så kan man inte predika på alla ställen. Man får komma en gång. Ja, det är så att jag reser också en hel del. Det är så att jag jobbar med pianon och jag får komma in i många svenska hem och köper upp gamla pianon som folk ändå tänker köra på tippen, och så tar jag hand om dem, vi renoverar dem och gör ordning dem och så skickar vi iväg dem till länder där man tycker om pianon. Och så att det är lite grann det jag gör lite emellanåt när vi inte har möten. Och som sagt, jag kommer in i många svenska hem och får träffa många människor. Och vi kan ju få en föreställning om att i Sverige är det precis som det kan stå i de här statistikerna. Det är världens mest sekulariserade land. Och i och med att det är så sekulariserat och liksom allting då som målas ut som svårt och omöjligt att nå människor med evangelium, så känner vi en slags uppgivenhet som kristna. Jag kan möta det hos många. Man har liksom lagt ner det här med evangelisation därför att det lönar sig inte, eller man tycker att det funkar inte. Det är faktiskt så på många håll. Jag tror inte att det är så här, men det är det ju uppenbarligen inte. Men jag kan bara berätta ett par saker som jag har varit med om när jag är ute så här. Det var på ett ställe, jag hade precis kört ut piano och ställde in det i min bil, och så säger kvinnan i huset, frågar, vill du ha lite kaffe, säger hon. Och jag var inte speciellt sugen på kaffe, för att jag hade precis druckit kaffe. Men absolut, sa jag. För jag liksom förstod, nu får vi sitta ner och nu får vi prata lite grann tillsammans. Så att vi drack vårt kaffe och jag räckte över. Min fru sjunger ju lite cd-skivor och så här. Jag hade med mig en och överlämnade den. Och så berättade jag vad hon sjunger om för någonting. Och att vi då tror på Jesus, och så fortsatte jag att vittna och så vidare. Och efter en stund där så kom ju frågorna. Och alltså det här är så vanligt. Man ställer frågor om varför det är som det är i världen. Och liksom man är bekymrad. Man ser nyhetsrapporter och alltihop det här. Va? Man känner oro. Väldigt mycket oro. Hur ska det bli? Men i alla fall, jag fick berätta om vad Bibeln säger och så här. Och så frågade jag på slutet, ska vi be tillsammans? Det var hon och mannen som satt där då på andra sidan bordet. Och jag hann knappt att uttala den meningen, för de båda säger samtidigt, ja! Och så bad vi till Jesus när vi satt där. Det börjar med ett piano, men det slutar med Jesus. Och jag kan berätta andra saker, men jag ska berätta om en annan man som jag träffade i Karlstad. Och han var kanske lite hårdare så där i sin attityd i alla fall. Det var en äldre man. Och vi talade inte. Men har du någon bibel, sa jag. Ja, sa han. Han var väl 70 plus någonting, den här mannen. Ja, jag har ju en som jag fick vid konfirmationen, sa han. Ja, sa jag, men det kanske är dags att ta fram den nu då, sa jag. Ja, ja, det kan du ha rätt i, sa han. Så då tog han fram den och vi läste lite i den. Och jag märkte att det verkligen tog tag i honom. Men det blev inget avgörande där. Och sen efter ett par veckor, för jag hade sagt till honom när jag lämnade, och så när du nu läser Bibeln, sa jag, så kan du börja i Johannes evangelium. Och så läser du det, och direkt när du har några frågor så ringer du till mig, sa jag. Och han, det var tyst ganska länge. Sen efter någon månad så ringer han, och då hade han väl kommit på det där att han skulle läsa Bibeln. Och då frågade han, du, vad hette det där jag skulle läsa, sa han. Då satt han där med Bibeln. Ja, Johannes evangelium. Vänta lite här nu. Så. Jo, och så skrev han då upp vad jag sa för någonting. Johannes evangelium. Jaha, ja, hur hittar jag det då? Ja, i alla fall, jag fick beskriva för honom. Så kan du läsa Johannes 3:16, sa jag. Ja, vänta. 3:16, och så skrev han upp det. Och så har jag haft kontakt med honom några gånger. Jag har inte fått vara med och be för honom än. Men i alla fall, det här, alltså, vi kanske inte alltid får föra människorna i hand, men vi kan vara en sån där station på vägen. Vi är med någonstans i en process. Och så påverkar vi, och så ber vi för dem, och så sänder kanske Gud någon annan som får fortsätta det arbete som är påverkat. Men jag tror att vi måste få en ny attityd och ett nytt tänkesätt, att vi ska vara såna här såningsmän. Hela tiden, överallt, det är inte liksom bara speciella klockslag som liksom handlar om Guds rike, utan det är hela veckan. Vi är heltidsanställda. Halleluja, som Guds tjänare. Och ja, jag skulle kunna berätta mer. Ja, jag måste berätta här också. Det var en tant, hon var 99 plus. Hon skulle snart fylla 100. Och jag kom in där, hon kom och öppnade. Och hon hade ju ett piano också då. Det var inte så speciellt intressant det där pianot. Men i alla fall, jag fick prata med henne. Och så frågade jag henne, har du en bibel? Ja, då stod hon och tänkte en stund och så... Ja, jag har ju den där, sån, men den är väldigt tung. Sån. Då hade hon en sån här stor familjebibel. Ja, jag orkar inte bära den, sån. Ja, men får jag läsa ur den, sa jag. Ja, det får du väl, sån. Så jag tog bibeln och så la jag upp den på bordet och så vek jag upp den så här. Och så läste jag Johannes 3:16 för henne. Och då visade det sig att när jag började läsa... Ty så älskade, då hör jag, då läser hon med. Det hade hon lärt sig i skolan. Att läsa ty så älskade Gud världen. Och så kom det liksom tillbaka. Efter sådär en 80 år. Det som hon hade lärt sig i skolan. Och det blev en påminnelse. Och jag fick inte be med henne heller. Men när jag skulle till att gå. Hon var lite stolt, kan jag säga. Men när jag skulle till att gå och skulle vika ihop. Nej, låt den ligga kvar där. Den ligger väl på det stället du hade läst där nu, sa hon. Ja, sa jag. Ja, så gick hon fram och tittade. Så. Ja, det är ju stora och bra bokstäver också, sa hon. Så att... Men alltså, vi ser att det är de här små vardagshändelserna. Det är inte säkert att det blir någon sån här stormiga väckelsemöte med 1000 frälsta. Men när vi är med och sår hela tiden, halleluja, det är så vi också får se den här skörden. Och Levi Petrus, han sa faktiskt det i sin sista predikan som han höll på Nyhem 1974. Så sa han så här, att de här stora skarorna som blev frälsta då på 20-talet och så vidare, sa han, det var inte vi predikanter som var med och vann de här stora skarorna som blev frälsta i våra väckelsemöten, utan det var vännerna i församlingen. De vann en och en. Så att vi ska inte liksom ha förakt för det där lilla enkla. För det är där Gud kommer. Det är där Gud vill använda oss. Han vill använda oss i de här små situationerna. Och om Gud bara får smörja våra ögon och våra öron, så helt plötsligt så upptäcker vi, ja men här är ju tillfälle. För att det kan ju vara så att vi bara går liksom rakt fram och inte ser och hör någonting. Men när den helige ande får komma och verkligen visa oss, här är en människa. Och kanske till och med anden kan uppenbara för oss att den här mannen eller kvinnan, de har den här situationen. Man kan få tala in i deras liv. Alltså, Gud vill använda oss allesammans. Han har inte överlämnat någonting på, eller vi får inte överlämna det på entreprenad åt några som liksom är specialister. Och det är pastorn, eller det är ungdomspastorn, och det finns ju alla möjliga såna här pastorer, olika variant. Jag hittar dem inte i Bibeln, men de finns överallt annars i kyrkorna. Herdar står de i Bibeln, och det ska vi vara, herdar. Halleluja. Det är ingen titel. Det är ingen titel. Det är en kallelse. Jag vill dela någonting med er här. Och det handlar just om det som har med frälsningen att göra. Och alla de här frågorna som vi har. Eller som människor har, kan jag säga, där ute. Men jag vet själv hur jag upplevde det här, alltså, om vi nu talar om ondskan i världen. Jag var ganska liten, jag tror att jag var 6 eller 7 år möjligen. Och det var vid den här tiden då det var väldigt spänt i världen, kalla kriget. Och det var vid ett tillfälle då det var alldeles speciellt liksom nära att det skulle bli en stor konflikt. Vi kallar det för Kubakrisen. Och jag hörde mamma och pappa hemma tala om det här, och de hade köpt tidningarna och det stod, ska det bli ett tredje världskrig? Och pappa speciellt, som då hade varit med om det andra världskriget, jag märkte på honom att han var väldigt liksom omskakad av det här, därför att han visste vad krig är för någonting. Och det liksom, det var ju någonting som påverkade mig också då. Jag förstod att och så minns jag låg en kväll och jag kunde inte somna. Och så låg jag och tänkte på det här och funderade liksom, ja men de dödar väl inte människor? Det finns ju inte människor som kan döda andra människor, så tänkte jag då som ett litet barn. Och jag låg där och hade jättejobbigt, och så ropade jag på mamma till slut, och så kom hon in och så frågade jag, mamma, de dödar väl inte människor när det är krig, sa jag. Det är väl bara djur, va, sa jag. Nej, det är människor också, sa hon. Och jag minns, jag hade så svårt för det där liksom, hur kan man döda människor? Och det var liksom det här lilla barnets perspektiv då. Då jag mötte liksom det här med ondskan i världen. Men jag blev äldre. Och så upptäckte jag att det onda i den här världen, det finns inte bara där ute. Utan helt plötsligt så kunde jag upptäcka att det fanns hos mig själv. Jag kommer ihåg speciellt ett tillfälle när jag ljög för mamma och pappa. Jag ljög, alltså rakt upp i ansiktet på mig. Jag ljög för dem. De frågade mig, har du gjort det? Nej, det är inte jag. Det var ju jag. Men jag ljög. Och efter så kände jag som fruktansvärt samvetsnöd att jag hade ljugit. Och så kom liksom det ena efter det andra. Jag var olydig mot föräldrarna. Jag sa fula saker till mina kompisar. Och jag slogs och liksom samvetet verkte. Och så såg jag någonting, nämligen att det onda är inte bara någonting som finns där ute. Utan det fanns här hos mig själv. Och en dag så var det ett möte i en skolaula. Och då var jag med, och då var jag 9 år. Och då fick jag bli frälst. Då tog jag emot Jesus. Och så upplevde jag att det här barnahjärtat som redan hade blivit syndigt fick jag uppleva att jag blev fri och ren och blev väldigt lycklig och glad. Och så ett år efteråt så blev jag andedöpt och döpt och har fått följa Jesus. Men vad jag liksom vill tala om nu, för att vi ska liksom kunna förstå situationen i världen och för att vi ska också kunna förstå hur ska vi som människor kunna bli räddade ifrån ondskan. Då har vi den här boken som vi kan gå till. Därför att det finns så många frälsare där ute som kommer med liksom sina program och säger att det här konceptet, det är det som liksom kan rädda mänskligheten. Det här är det som ska rädda vår jord och så vidare och så vidare. Men det finns bara en som har gått till botten med problemet. Därför att om det nu är så att det finns, vi kan tala om den här situationen med en doktor och en patient. När vi kommer till doktorn så vill vi först ha en undersökning. Vi vill ha att den här doktorn ställer en rätt diagnos. Och när diagnosen är ställd, då vill vi ha den rätta behandlingen och den rätta medicinen. Och det är exakt vad Gud gör. Och det fina med den här boken, det är det att den liksom inte försöker skyla av eller liksom förtiga fakta på något sätt. Utan vi får veta sanningen precis som det här. Det här säger röntgenplåtarna. Det här är liksom, så här är läget. Men vi får sätta in behandlingen. Och det är det Gud gör. När vi kommer till honom, vi kommer med våra sjuka hjärtan, vi kommer med vår synd och allt elände som det vi bär på, så får vi komma till Jesus. Och han är den som inte bara ställer en diagnos, utan han har också den absolut rätta behandlingen för att befria en människa ifrån synden och den så att säga dödliga sjukdom som det handlar om. Så det räcker liksom inte, du vet att de här filosofierna, det är som en värktablett, va? Okej, det blir lugnt för stunden, va? Man kan, men det löser inte problemet. Man kan liksom dämpa ångesten eller dämpa värken eller dämpa någonting, men det är bara liksom att angripa symptomen. Men Jesus, han går till roten. Halleluja! Och det räcker inte med ett plåster heller om det behövs ett kirurgiskt ingrepp. Man liksom får lite plåster på såren. Det är inte det handlar om. Och därför är det så viktigt att vi som förkunnar eller vi som Guds folk inte kommer med någon slags light-version utav det som står här. Och vi menar att vi ska vara lite så här sökarvänliga, det vill säga vi talar inte om riktigt precis som det är, utan vi ger en liten annan version. Så att människor kan bara bli så där lite halvfrälsta. Men Gud, han vill göra ett rejält verk, han går till botten. Han säger precis som det är. Han förskönar ingenting, han förtiger inga fakta. Han säger precis som det är i Markus 7. Och i den 20:e versen så säger Jesus så här att inifrån, från människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidlighet, avund, förtal, högmod, förbindelse. Allt detta onda kommer inifrån. Så här direkt ser vi, nu är vi på konkurslinje verkligen, konfrontationskurs med hela liksom den moderna filosofin som bara säger, ja men ge människan en chans, låt dem bara få lite bättre ekonomi och ge henne bara lite mera tid på sig. Så kommer allting att bli bra. Om vi höjer levnadsstandarden och vi ser till att de här områdena där det finns liksom så mycket elände. Vi höjer levnadsstandarden och så kommer det liksom det onda att försvinna. Det finns bara ett sätt att få det onda att försvinna. Och det är ingenting som liksom sker i första hand i miljön, utan det måste börja i våra hjärtan. Och det är vad Jesus gör. Halleluja. Det är vad han gör. Och Paulus, han talar om det här. Nu är det så här att det står om Jesus att han har kommit för att uppsöka och frälsa de som är förlorade. Och direkt är det många som liksom bara rycker till liksom vår mänskliga stolthet. Ja, alltså, jag är ju inte förlorad. Vill man ju göra klart. Jag är inte förlorad. Men om vi läser Bibeln så förstår vi att vi är faktiskt alldeles hopplöst förlorade utan Jesus. Och så att för det första så måste vi acceptera den diagnos som man ställer. Annars är vi ju inte motiverade för en behandling. Om vi inte är sjuka så behöver vi ju ingen hjälp, eller hur? Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Allt. Han rensar ut rubbet. Allt befriar han oss ifrån. Och jag vill bara läsa någonting som hur Paulus uttrycker det där. Jag tycker han uttrycker det väldigt bra. Det står i Efesierbrevet, det andra kapitlet, alldeles i början där. I den tredje versen, slutet av tredje versen. Av naturen var vi vredens barn, står det. Precis som de andra. Men så kommer den här fjärde versen. Men Gud, och jag älskar det där. Jag kan läsa det om igen. Liksom vi ser den här hopplösa situationen. Men så men Gud, vad gör han? Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så att här ser vi å ena sidan det vi av naturen var, men det vi av nåden blev. Halleluja. Det blev en total förvandling. Och det var det här som står, men Gud, han kommer, han griper in. Han har i sin kärlek sänt sin son. Medan vi ännu var syndare så dog han för oss. Och där kommer just det här in då. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Men det här är inte bara ett av flera olika alternativ. Det här är inte bara en av flera olika frälsningsvägar. Det finns bara frälsning. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus Kristus. Och det är därför kristna människor blir så oerhört liksom alldeles överväldigade över Jesus. Han betyder så mycket. Han är mitt liv, han är allt för mig. Utan honom så vore jag förlorad. Man har insett, man har förstått att utan Jesus så går jag evigt förlorad. Och det är också någonting som Bibeln talar om. Att vi ska alla en gång träda fram inför Gud och det finns en evighet. Och Bibeln talar väldigt tydligt, även om vi predikanter inte är väldigt tydliga för att säga. Men Bibeln talar väldigt tydligt om att det finns en himmel och det finns ett helvete. Och det är liksom det som då det här handlar om. Att frälsningen, räddningen, det är inte bara ifrån ett missbruk. Det är inte bara ifrån så att säga en slags materialism eller vad det nu är för någonting som vi sitter fast i. Utan frälsningen, den handlar om evigheten. Vi vill tillbringa evigheten tillsammans med Jesus Kristus. Och jag vill bara nämna om det här också. När vi läser det här som står i Johannes 3:16, så precis innan så ger Jesus en förklaring för denna Nikodemus vad det hela handlar om. Och han tar fram en bild ur Gamla testamentet och han säger så här: Mose och folket, de var ute i öknen och helt plötsligt så skedde ett uppror. Och konsekvensen blev att det kom in en massa giftiga ormar i lägret. Och människor bara liksom säckade ihop och dog utav det här giftet som de här ormarna spred. Men så ropar Mose till Gud och han säger: vad ska jag göra, vad ska jag göra? Människorna dör ju här. Då säger Gud: ta en stång och ta fäst en kopparorm på den här stången och lyft upp den. Och alla som tittar upp på den här kopparormen, halleluja, de ska få livet tillbaka. De ska få liv och de ska räddas. Och på samma sätt, säger Jesus, så ska människosonen bli upphöjd. På samma sätt, så när vi ser på honom, när vi ser honom upphöjd på det där korset, då blir vi räddade ifrån denna eviga död. Vi ser på honom, vi blir räddade. Det här giftets makt bryts i våra liv. Halleluja. Och det sker någonting fullständigt nytt. Halleluja. Så att när vi kommer till Jesus, förstår du, då är det inte bara så här att nu har jag fått ett religiöst intresse eller nu har jag liksom börjat att gå i kyrkan eller någonting sånt där, utan det handlar om evigt liv eller evig död. Men det är, för den som tar emot Jesus, så handlar det om evigt liv. Evigt liv tillsammans med honom. Och varje människa måste ju ställas inför det. Det här är inte bara för några speciellt religiöst intresserade människor. Utan det står att alla människor har syndat. Alla människor ska möta Gud. Det gäller alla människor. Och därför kan vi heller, som nu, om vi nu har fått kunskap om detta, om vi nu har fått läst i den här boken att det finns människor som kanske finns där vi finns, där Gud har placerat oss, som behöver få höra det här budskapet, så får vi se till att vi inte tiger, att vi inte är tysta. Då är vi ju medskyldiga till att människor går förlorade. Men Gud vill använda oss som ambassadörer för hans rike. De som är med och bara vittnar och bara sprider det här glada budet. Därför att det finns så många andra som är väldigt frimodiga, får jag säga. Jag berättade här någon dag att jag var på biblioteket här i Bollnäs och tittade bland böckerna. Och det fanns verkligen inte mycket till frälsningsvägledning på avdelningen religion där. Sökte man någonting så var det ju mest islam. Det var ganska mycket böcker. Och sen fanns det de då som hade liksom olika, helt enkelt falska, alltså förvrängningar utav Bibeln. Och nu tänker jag på en som har sålt böcker i väldigt stora upplagor i Sverige på sista tiden. Hette Jonas Gardell. Och jag menar, jag tycker att vi som kristna, vi måste ju bemöta, om han nu går ut och det öppnas överallt på tv och media och människor läser de här böckerna och vi kristna helt tysta, ja, det måste ju bli resultatet då att svenska folket, de tror att Jonas Gardells frälsning, det är den frälsning som gäller. Men vad är det han säger för någonting då? Har ni tagit reda på det? Han säger så här, att alla kommer till Gud till slut. Han skiljer inte bort någon, han väljer inte bort någon människa. Vi alla älskade och goda. Och han tror inte att Jesus stod för våra synder. Och att vi behöver förlåtelse för våra synder. Det är bara att knalla in i himlen när det är dags. Jesus älskar alla barnen, även de som har gjort en massa rackartyg. Jonas Gardells modell, den har verkligen ett jättestort problem. För det första så stämmer den inte med Bibeln. Och för övrigt, tänk om det verkligen skulle vara så hemskt som han beskriver här. Att vem som helst kan komma in i himlen, hur som helst. Då skulle ju inte himlen bli någon himmel. Tänk om en oomvänd Stalin eller en oomvänd Hitler eller någon av, en oomvänd Mao eller någon annan av alla de massmördare som har funnits här på jorden helt plötsligt skulle finnas där också. Gud är en rättfärdig Gud. Och vi måste, jag menar, Paulus, han säger ju själv att han hade också ett liksom register bakom sig, men han mötte Jesus och han gjorde upp med honom. Han omvände sig. Och för alla som omvänder sig, halleluja, så finns det en plats i himlen. Men oomvända människor som har levt i ondska på jorden och så vidare. Om allt detta bara skulle följa med. Om all synd och allt elände som finns i den här världen skulle åka med dit upp. Det skulle inte bli någon himmel. Men det här går alltså ut. Du ska få höra någonting annat här. Det finns en annan kändis. Jag vill att du ska få veta det här, för att det är nämligen så här. Det här är vad svenska folket liksom hör. Det är de som når ut längst, om man säger så. Medan vi många gånger, ja, vi är alldeles för tysta helt enkelt. Vi skulle överrösta de här falska lärarna. Här har vi Peter Jöback. Han sjunger så här. Och jag säger en sak. Spela inte de här låtarna. För det är, jag kan säga, det är väldigt suggestiva melodier. Och det är liksom väldigt så här. Jättemånga som gillar den här musiken. Men jag säger, det finns ett budskap i de här sångerna. Som vi kanske inte tänker på texterna, men det är kanske ändå så att det är någonting som lagras liksom här utav allt det här vi hör. Och när du har hört det här nu så bara tvätta bort det. Men jag vill att du ska veta vad det är som människorna där ute, vilket evangelium de får höra. Så här sjunger han, översatt från engelska till svenska. Aldrig någon som dömer, någon som har agg emot oss för vad som har gjorts. För Gud älskar alla. Det finns inga portar in i himlen. Alla kommer in. Ker och rak. Själar av varje tro. Helvetet är bara våra sinnen. Helvetet är i detta livet. Men när livet här är slut tar Gud emot alla. Alla är lika värdiga nåden. Det är skrivet i ansiktet på alla. Gud älskar alla. Det finns ingen anledning att bli frälst. Ingen anledning att behöva vara rädd, för när det är slut tar Gud emot alla. Men Bibeln är väldigt tydlig att vi måste ta emot Jesus. Det finns ingen annan väg. Och jag bara ber det här, Jesus, låt den helige ande komma över oss, över mig, över oss alla, så att vårt vittnesbörd blir levande och frimodigt överallt där vi går fram. Så måste vi bara visa människorna, det finns ingen räddning för dig om du inte tar emot Jesus. Det finns ingen annan. Alla de här andra, de är falska profeter. De säger att det fixar sig utan Jesus, men det gör det inte. Du ska inte leva ditt liv på en livslögn. För när du en gång ska träda in i evigheten så måste du ändå stå fram inför Gud. Och där måste vi så att säga, har vi inte Jesus, har vi inte fått reningen i Jesu blod, ja då är det faktiskt så att vi går förlorade. Så det finns bara en enda väg. Jesus är vägen. Det finns inte frälsning på någon annan krånglig väg någon annanstans, eller genom någon annan religion, eller genom någon som kommer liksom med märkliga läror, utan Jesus, det är han som är vår frälsning. Så att är du här som känner att jag vill inte leva mitt liv längre på en lögn. Jag vill inte liksom bara ta den där vägtabletten och döva liksom sinnet och värken och fortsätta eller droga ner mig på något sätt för att liksom orka vidare. Jesus är här. Han är här för att möta dig. Han är här med sin öppna famn. Och han är här, han är den gode herden. Han är den gode herden. Han är inte ute. Vi är så vana vid att när någon kommer med något erbjudande, vi vill gärna läsa den finstilta texten också, för att det brukar finnas något lurt. Om någonting är speciellt billigt så finns det någonting där. Eller hur, ICA-handlaren? Jag bara skojar med dig. Du är inte sån, men du vet hur det är i branschen. Jag vet också, jag har varit i affärsvän. Men alltså, när det kommer såna här erbjudanden i brevlådan och vi liksom ser att oj, liksom, och så läser man texten, prenumerera här och du får gratis, och så står det inte att det där bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Den kostar inte 79 kronor utan 600 kronor och ja. Bla, bla, bla. I alla fall, när vi kommer till Jesus så finns det inga sådana här finstilta texter med massa förbehåll. Utan han är den gode herden. Han tar emot oss. Och han, det står att han är våra själars herde och vårdare. Och han är den som ger sitt liv för fåren. Halleluja. Han har gett det yttersta för dig och mig för att frälsa och rädda oss. Hur kan vi liksom bara stå borta ifrån honom? Hur kan vi vilja liksom leva ett liv fjärran ifrån honom? Det borde vara otänkbart. Men Jesus är här. Och är du här som känner, nu vill jag bara lämna mig till Jesus och komma till honom och att han ska få vända rätt mitt liv och att jag ska få frid med Gud och att jag ska få börja det här nya livet tillsammans med honom. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det fast vid korset. Kom och ta emot den frälsningen som finns i Jesus Kristus. Halleluja. Då blir du fri. Då får du ett nytt liv. Då blir du fri från allt det som har brutit ner och förstört ditt liv fram till nu. Halleluja. Jesus är här för att göra dig hel, fri och frälst. Tack Jesus. Vi tackar dig att du är densamme, Herre. Tack att du inte har förändrats, Jesus. Tack att du frälste oss. Tack att du har varit trofast för oss, Herre. I våra liv. Tack, Herre. För all den trofasthet som vi har mött, Herre. Att din nåd har varit varje morgon ny, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Och tack för det du gör, Jesus. Tack för det du gör, Herre. Tack att du verkar med din ande, Herre. Tack att du ser till varje enskild människa. Du ser in i varje situation, Herre. Och du vet precis hur vi har det varenda en, Herre. Tack, Herre, för din kärlek och din omsorg. Tack, Herre, att du räcker ut din hand, Herre. Och du ser de förlorade, Herre. Du går, du söker upp, Herre. Tack, Jesus, för din stora nåd, Herre. Tack för din stora nåd, Jesus. Tack att du är den som älskar oss med evig kärlek. Ja, du gick så långt så att du gav ditt evigt liv för att rädda och frälsa oss, Jesus. Vi tackar dig, Herre. Åh, vi kan inte nog tacka dig. Jag tror någon mer ska tacka Jesus här. Stå upp och tacka Jesus någon ytterligare. När vi blir ärliga mot oss själva så vill vi inte ha någon falsk tröst. Vi vill inte ha några surrogat. Utan vi vill ha det som är äkta. Vi vill ha det som är sant. Och det är just det att vi kommer till den punkten att vi blir så stilla och vi blir så ärliga mot oss själva. Vi vill inte ha varken filosofier eller någonting annat som liksom bara kommer på ytan, utan vi känner det här. Vi behöver någon som kan utföra ett verk i vårt innersta. Och i Psaltaren 139 och 23 så står det så här: utransaka mig Gud, känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Har du den här längtan och har du den här bönen, så ska du veta att han är inte långt borta. Och det står så här att när vi kommer till honom, så står det i Johannes 1:8 att om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han renar oss från allt. Så att det är Guds frälsningsväg. Den går genom Jesus. Den går genom det Jesus har gjort. När han hänger där på korset, så står det att han bär all vår synd. Det står om blodet som renar från all synd. Det tvättar oss fullständigt rena. Det är den väg som Gud har berett. Det är så han har visat. Det här är vägen till mig. Det här är vägen till himlen. Och han är här för att möta med dig. Men det är ingenting som sker med automatik. Det är inte så att alla bara blir frälsta utan sin egen, att själv ta emot, att själv bjuda in Jesus. Utan vi måste välja. Gåvan räcks mot oss. Vi måste ta emot den. Halleluja. Och är du här som säger, jag vill ta emot den här gåvan ifrån Gud själv. Jag vill ta emot frälsningen. Jag vill ta emot Jesus. Halleluja. Han kommer emot dig. När du bara säger ditt ja, så kommer han precis som han kommer emot den förlorade sonen. Han kommer springande för att möta dig, därför att han älskar dig så oändligt mycket. Han har stått och tittat efter dig som fadern gjorde. Det är Jesus som ger den här liknelsen. Fadern, han stod och tittade dag efter dag och väntade på att den här förlorade sonen skulle komma tillbaka. Han stod och spanade, och när han fick se honom komma långt där borta, halleluja, då kommer han mot honom med sin öppna famn. Och den förlorade sonen hade verkligen inte förväntat sig den fest och det bemötande som han fick när han kom. Men halleluja, sån är Jesus. Han ger nåd utöver nåd när vi kommer till honom. Nu ska jag sjunga en sång som jag skrev här för, ja, det börjar bli många år sedan nu. Det är nog, ja, många år sedan. Men så här är det. Kristus lever är min segermelodi. Han befriade och satte fången fri. Han är glädjeströmmen i mitt eget bröst. Ingen kan som Jesus ge mitt hjärta tröst. Han mig fött på nytt med livskraft ifrån Gud. I mitt hjärta har han lagt sitt eget bud. Anden ropar i mitt inre, Abba far. Och min frälsare i himlen ger mig svar. Jag fick följa Jesus ner i dopets grav. Och har skilts från världen genom detta hav. Främling är jag nu och hör Guds rike till. Och min lag är göra det som Jesus vill. Otrosbergen tornar upp sig här ibland. Onda makter vill mig hindra att nå fram. Men i kraft av det på Golgata han gjort, intet motstånd kan för Kristus bli för stort. Snart i himlen ska vi stå som Kristi brud. Ty hans blod har öppnat vägen upp till Gud. Halleluja! Snart han kommer, hämtar dem som redo är. Som i Jesu blod sin klädnad tagit här. Så står du tråkad vid ett meningslöshetstorg. Han tar bort din oro, rastlöshet och sorg. Ger en tjänst så meningsfull och underbar. Som för tid och evighet ett värde har. Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg. Han tar bort din oro, rastlöshet och sorg. Ger en tjänst så meningsfull och underbar. Som för tid och evighet ett värde har. Amen. Ja, du fortsätter. Få lite sångar och... Mm. Kan ni inte ta lite instrument här och sjunga? Vi vill väldigt gärna vara med och be dig, om du finns här som inte är frälst, eller som till och med, det kan vara så här att man saknar den här frälsningsvissheten. Men är du här som känner Jesus, jag vill verkligen komma till dig här idag. Jag vill verkligen få ett möte med dig, eller ett nytt möte med Jesus. Eller har du ett annat behov, handlar det om kanske hälsa, bli döpt i anden, få möta Jesus. Eller du känner så här, Jesus, jag vill vara med och tjäna dig. Jag vill inte stå kvar vid mitt meningslöshetstorg. Jag vill inte uppleva det här meningslösa livet. Jag vill komma i tjänst. Jag vill känna att det är meningsfullt. Och jag förstår ju nu att det finns ju jättemycket att göra. Det finns ju massor att göra. Det finns ju många människor som behöver få höra evangelium. Halleluja, Jesus vill använda dig, vem du än är. Men kom och få påfyllning här. Vi ber tillsammans, vi står upp allesammans. Och du som vill ha förbön, bara kom fram här så ber vi tillsammans. Jesus ska möta med oss. Sjunga.